tekniken är med oss. Jag har en svart ruta där. Hej. Kanske får trycka första. Det är mycket mer elektriskt, ska jag säga. Nej. Nu. Då hoppar det för långt. Förlåta. Gunvor hade en samling på äldreboendet. De skulle tala om förlåtelse. Och det går ju inte på annat sätt, utan jag hör ju vad hon planerar. Och det påverkar mig. Jag börjar på att tänka på det här. Att förlåta. Att avstå från kompensation. Om något av våra grannars barn skulle ha slagit sönder något hemma hos oss. Och sen direkt komma och säga förlåt att jag gjorde det här. Då skulle inte jag kräva någon kompensation. Sen att våra grannar kanske skulle komma och vilja kompensera. Men att ge förlåtelse på det sättet för någonting som när någon annan har brustit. Att då säga jag förlåter dig. Då kräver jag inte någon kompensation för det som den andra har felat. Det är grundtanken hos mig. Redan tidigt i Gamla testamentet så står det om att förlåta. Och vad jag kan ha kunnat hitta så är första gången det var när Josefs bröder förstod vem Josef var. Och de kom till honom och bad om förlåtelse på sina egna och på sin pappas vägnar. Men sen nästa ställe där Gud talas om, så var det när Mose ville se Gud. Det var ju så att Aaron hade gjort en guldkalv när Mose kom ner med lagtavlorna, och Mose var där och slog sönder dem. Och sen så sa Mose att han tyckte det var hopplöst med det här folket. Så han sa till Gud, kan du inte visa det för mig så att jag vet vem du är? Och då lovar Gud det. Och så står det så här. Ja, för att Mose fick ställa sig in klippa. Och så säger, så Herren gick förbi honom och ropade, Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist. Det var i samband med laggivningen. När Mose fick alla de här lagarna så utropar Gud själv att han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist. Det ingick i laggivningen att sån var Gud, han som hade gett dem den här lagen. Men under hela Gamla testamentets tid så var det ju Mose lag som gällde. Med allt vad det innebar. Och det fanns mycket regler. Om någon hade förbrutit sig på något sätt så skulle det ske på ett speciellt sätt då. Och bland annat i tredje Mosebok så står det så här. Om någon av folket syndar utan uppsåt mot ett av Herrens bud genom att göra något otillåtet, men sedan inser sin skuld eller får veta att han har syndat, då ska han komma med en felfri get av honkön som offergåva för den synd han begått. Och han ska lägga handen på syndofferdjurets huvud och slakta det på platsen för brännoffret. Och så i 31 versen står det, så ska prästen bringa försoning åt honom och han får förlåtelse. Så gick det till. Det var omständigt. Sen fanns det andra regler. Om man inte hade råd med en get så kunde man ta en duva. Hade man inte råd med det heller så fanns möjligheter även för den fattiga att få förlåtelse. Men ändå, det var omständigt. Och vi som lever i ett tjänstemannasamhälle, vi undrar ju hur pass mycket kunde man lita på prästen. Och sådana tankar kan komma. Det var en människa som skulle uttala förlåtelsen. Det var på Guds vägnar, men ändå det var en människa som skulle göra det här slutgiltiga. Men sen kom Jesus. Han kom till oss och han berättade om Guds rike. Att vi får säga far till Gud. Han är vår fader. Det blev en helt annan sak. En helt andra möjligheter. Och han, Jesus, han blev själv genom sin död på Golgata. Han blev ett försoningsoffer för oss. Det som man tidigare har varit tvungen att offra något djur. Eller det fanns andra offer också. Men särskilt speciellt syndoffer, så var det djur som skulle offras och blod skulle flyta. Men, och det står så här i Romarbrevet, att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så vill han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. Då fick vi möjlighet att komma direkt och få förlåtelse för det vi har brustit. Och det har blivit helt klart att Gud vill ha en relation till oss. En personlig relation till var och en av oss. Det var ett annat sätt i Gamla testamentet. Det var man mer ett kollektiv, Israels folk. Men sen man kunde brista som enskild, och då skulle man offra enskilt. Men ändå så var det på ett helt annat sätt än vad det blev i och med Jesu ankomst och hans död på Golgata. Och Gud vill ha den här relationen till oss. Han vill ha en bra relation. Han vill inte ha något ouppklarat. Han vet ju vad vi gör. Så vi kan ju inte dölja någonting för honom. Men ändå så kan det bli ouppklarat. Och mellan Gud och människor så finns det ofta sånt som hindrar den här relationen. Skuldkänslor över att jag inte kan leva så som jag borde. Men också att jag brister mot mina medmänniskor gör att min relation till Gud försämras. Guds försoning, den är helt avslutad och fullständig. Så att varje människa bestämmer själv om det ska betyda någonting för mig. Den finns där och hämtar ut, men det är jag själv som måste bestämma. Jag måste ta en personlig del av försoningen genom att be om den. Att komma, och det får vi göra gång på gång, och be om försoning. I första Johannes så står det att så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Gud sände sin egen son för våra synders skull som ett försoningsoffer. Det där, det är min tankeförmåga räcker inte till. Jag kan inte omfatta det här. Men ändå det står att det är så. Och jag får komma gång på gång och be om förlåtelse. Jesus lärde sina lärjungar att be. Bönen som vi har hört både på svenska och på arabiska. Men nu vill jag att vi står upp och sen ber vi bönen Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Varsågod och sitt. Där ber vi om förlåtelse. Den bön efter Guds vilja. För det står att vi ska be efter Guds vilja, så då får vi det vi ber om. Och här står det att vi ska, att vi ber om förlåtelse. Förlåt oss våra skulder. Men så kommer den där strofen efteråt. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Det ingår i bön. Vi ska be, förlåta de som är skyldiga oss. Inte bara be andra om förlåtelse, utan vi ska förlåta andra människor. Det kan ju gå an och be om förlåtelse om jag inser att jag har gjort något fel. Men det här att alltid kunna förlåta andra. Ja, här står det. Att försonas. Försonas med andra människor. Även under Nya testamentets tid så förstår vi att det fanns meningsskiljaktigheter och det var problem även i församlingarna. Men då säger Paulus i Kolosserbrevet: ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Vi har ju en fiende som vill störa den här gemenskapen med Gud som vi har fått. Och ett väldigt effektivt sätt för honom det är att påminna om oförrätter som jag varit utsatt för. Eller att jag misstänkliggör att någonting har hänt. Jesus, han varnar för det här. Han säger i Lukas 17: det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den vilka, genom vilka det kommer, ta er i akt. Jesus varnar för att det kommer att bli problem för er. Och så fortsätter han att om din broder gör orätt, så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig 7 gånger om dagen och 7 gånger kommer tillbaka och säger jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Apostlarna sa till Herren: ge oss större tro. De kände sig maktlösa. Rabbinerna hade sagt att 3 gånger kan man förlåta en människa om hon kommer tillbaka. Men det påstående var en missuppfattning från Gamla testamentet. Men Jesus säger 7 gånger. Och vid ett annat tillfälle så säger han ju att han ska förlåta 7 gånger 70 gånger. Så att det ska inte finnas någon gräns på vår förlåtelse när vi ska försonas. Men så möter vi människor som inte inser eller vill inse vad det handlar om när de har sårat oss eller gjort det svårt för oss. Och då är det mycket svårare att förlåta och glömma. När inte den andra inser att det här var galet, då blir det svårt. Men Jesus har gett oss en mall som jag tycker känns bra. I Matteus 18: om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i en rum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Och det här att inte ropa ut det till alla människor, tänk att han har burit sig så förskräckligt åt, utan gå till den här brodern först och han får en chans. Nu pratar jag om bröder för det är det står om, men det gäller alla. Den som har felat får en chans i en rum att förklara sig och på det sättet kunna reda ut det här. Och då har jag vunnit tillbaka min broder. Men så fortsätter Jesus: men om man inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till. För på 2 eller 3 vittnesbörd ska varje sak avgöras. Och det är också en väldigt förnuftig idé. Tänk att få ta med sig någon som kanske lyssnar in på ett annat sätt än vad jag gör. Jag som är i affekt över vad som har hänt har svårt att ta till mig allt. Och så kan man på det sättet komma överens om det var inte riktigt så han menade, och det blev så här och så här. Och då har man löst det den vägen istället. Men då fortsätter Jesus: om man vägrar lyssna på dem, så tar det om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betraktar han dem då som en hedning eller en tullindrivare. Och det är klart, berätta i församlingen att vi har försökt med det här. Är det någon som känner vår broder bättre som kan hjälpa oss att lösa det här? Så kan man lösa det på det sättet. Men annars, om han inte vill lyssna, då ska man se honom som en hedning eller en tullindrivare. Och det vet vi, en tullindrivare, det var nog bland det värsta man kunde kalla någon för. En som hade gett sig åt ockupationsmakten. Och på det sättet, han var längst ner på trappstegen om han var jude och hade blivit tullindrivare. Men så ska man se det. Och det innebär för mig att då är det inte någonting som jag ska spilla kraft på. Utan då ska jag lämna det här. Och Herren får ta hand om det hela. Men som Jesu lärjunge så har jag möjlighet att be för situationen. För att längre ner i den 19:e versen så står det så här. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Vi kan fortsätta att be för det här som har hänt och det som är en tagg i mitt hjärta. Och det här att komma överens om, jag var tvungen att se vad det stod i grekiskan, och där står det symfoni. Ordet som har översatts med överens, det är symfoni. Och det är sammansatt av orden tillsammans och ljud. Det är två ord som är sammansatta. Och det som är i symfoni, det tycker vi det är fantastiskt fint för det mesta. När det är som det ska. Och det är så det ska vara. När vi, våra hjärtan, när vi kommer överens om och be om något i Jesu namn. När vi är så samstämda i vår bön, då får vi det vi ber om. Så står det. Och det är vår möjlighet att bli befriade från de här orättvisorna som gnager i oss. Att vi får be sånt som vi inte själva kan påverka längre. Det var egentligen vad jag hade tänkt att säga idag. Men sen var Berit och jag iväg igår på en missionsdag i Linköping för EFK. Jag var intresserad av hur EFK har upplagt med missionen och allt det här. Och då lyssnade vi till ett fantastiskt bibelstudium på morgonen. Jag ska inte dra den, det var en hel timme långt. Och det var djupt. Men han gav oss bland annat två bibelversar. Jesus sa, och det var när de var vid Sykars brunn och lärjungarna hade varit inne och handlat mat. Och Jesus hade haft möte med kvinnan där ute. Så när de kom tillbaka så ville de att han skulle äta. Men Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och att fullborda hans verk. Och där har vi läst. Men sen kopplar den här gode brodern Josef ihop det med Jesu ord till Petrus efter uppståndelsen. Det sista som vi kan läsa om, att Jesus sa till Petrus, för mina får på bete. Ja, och mina tankar nu då. Jag vet inte om han utvecklar dem så, men för mig blev det så. När herden för ut sina får på bete, det är för att de ska få mat. Helt klart. De får lämna den här trygga fårafållan och så går man ut och så får man äta. Och vi ska vara så lika Jesus vi kan. Och hans mat, det var att göra dens vilja som har sänt mig. När vi går ut härifrån, den här stunden, den här gemenskapen, så går vi ut på bete. För att göra hans vilja som har sänt oss. Det är vår mat. Jag vet inte om ni kan göra den här kopplingen. För mig så blir det så klart att här inne, där får vi vila och ta till oss på ett sätt. Men sen när vi går ut så ska vi göra hans vilja som sänt oss. Och det har vi varit medvetna om alltid. Men just den här kopplingen. Och han menade, han teolog och bibellärare, så att jag tror säkert att han hade bearbetat det här innan. Men det ska vara våran mat också att få göra hans vilja som har sänt oss. Tack Herre för att du känner oss var och en. Du vet vår relation till far och hur vi känner. Tack Herre för att vi får sitta ner på det här sättet. Läsa ditt ord. Tala om dig Herre. Men hjälp oss också att kunna gå ut och dela med oss i den här världen som är så orolig. Jag skulle säga det också att vi är så olika. Gunvor och jag är väldigt olika när det gäller att umgås med människor. Gunvor är ungefär som Lorenz, det här frimodiga att tala med människor och vittna på det sättet. Jag är mera tillbakadragen när det gäller så. Så vi är olika och Gud har skapat oss olika för att vi ska vara olika. Men vi kan ändå sprida hans budskap på olika sätt.